Välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Damer och herrar, Kalle Karlsson och Frida Fagerlund med som vanligt. Vi har precis haft en het diskussion här om ett rött kort i Allsvenskan. Vi lämnar den då till något annat sammanhang och koncentrerar oss på Premier League. Där jag tänkte att vi skulle börja med Manchester City. Och kanske inte deras pulverisering utav Southampton i första hand. För den var ju... Den är ju såklart, det är ju sådär Manchester City gör nu för tiden med lag som inte orkar stå upp och försvara sig. Men det som har varit det mest intressanta med just den här föreningen den här veckan är ju Der Spiegels avslöjanden genom Football Leaks heter den va? Sajten. Där de helt enkelt har kommit över dokument som visar att Manchester City... Det är inte jätteförvånande ändå att de har fuskat med reglerna genom åren och att det som kanske är mer förvånande är att det kommer fram. Men det har då kommit fram att de har brutit mot FFP-regler, det här har mörkats utav UEFA själva. Och en hel del oegentligheter har föregått bakom kulisserna som då inte har varit känt. Det har handlat om transaktioner som inte har redovisats i FFP-sammanhang. Det har också handlat om sanktioner som skulle ha till exempel uteslutande från Europaspel och såna här saker som har hävts efter påtryckningar från Infantino själv då under tiden han var i den positionen. Bland annat är några av avslöjarna som har kommit fram. Ja, vad säger ni?
Ja, när de här rubrikerna kom så ska jag faktiskt erkänna att jag läste rubrikerna och lät det hela passera utan att jag gick så djupt in i det här då när det kom i veckan. Och anledningen till det var att för mig var det inga jätteuppseendeväckande liksom breaking news. Att de har fått massa pengar som har varit tveksamma om de är liksom... Om de går under de intäkterna som ska vara FFP-kompatibla. Det är för mig gamla grejer. Alltså, den här diskussionen hade vi ju för ett antal år sedan om att ja, men vad är det för intäkter man kan räkna in i det och så vidare. Och är det liksom rimligt att man får pengar från de mellanhänder som de har använt för att liksom slussa in de här pengarna i de där klubbarna för att nå upp till kvalifikationerna som FFP ställde. Jag utgick från att det var liksom, vad ska jag säga, friserade siffror. Och att de har gjort saker som inte är liksom enligt det regelverket, inte enligt tanken med regelverket de satte upp. Och sen att de får hjälp av UEFA och så för att liksom göra det så att de kommer runt det. Jag ser inte det som ett uppseendeväckande så. Jag gör inte det. Utan man är så luttrad av det här. Och jag utgår hela tiden från att det är så mycket fulspel bakom kulisserna. Jag skulle säga överallt på alla nivåer. Att ja, det är liksom... Jag hade varit mer förvånad om alla hade skött sig liksom.
Och det visade sig att allting har spelats by the book,
ja,
utav Manchester City under den här processen.
Ja, inte bara Manchester City, det är det jag menar. Alltså, inte bara av dem utan av alla klubbar. Så om det hade kommit fram att alla sköter sig exakt efter regelboken och det finns inga gråzoner någonstans med skatteupplägg för spelare och hit och dit, då hade jag varit jätteförvånad. Då hade jag tyckt att shit, det här är breaking news. Att det här kommer och... Jag menar, alla har ju någon slags också intresse i att lösa situationen. Det är klart att UEFA inte vill att två av de största dragplåstrarna med de största stjärnorna inte får delta i deras turneringar.
Du säger att det är andra laget som förekommer i den här
granskningen.
Paris Saint-Germain, föga förvånande.
Så att, jag har nog blivit för luttrad och under för många år vant mig vid tanken att det är väldigt mycket fulspel och jag tror inget annat egentligen.
Jag känner samma uppgivenhet som jag gör varenda gång det kommer fram att en stor spelare döms till fängelse, står det först, för ekonomisk brottslighet. Och sen så visar det sig att det blir en villkorlig dom så att de slipper att sitta i fängelse som vanligt. Det är ju alltid så. Det kommer väl alltid fortsätta vara så. Och det är väl någonstans det som är själva problemet, att de här klubbarna blir ju inte straffade tillräckligt. Alltså hade de... Hade de behövt betala mer i skadestånd än vad de drar in, så är det självklart att de hade försöka undvika att göra det här. Men vi ser ju, det finns ju exempel från Allsvenskan också på där man hellre tar böter för att man tjänar så mycket mer pengar på att utföra en viss åtgärd i längden. Så att då är det skitsamma. Mm. Och det är väl det som är själva problemet, att de måste ju straffas hårdare. De här klubbarna, kommer de fortsätta göra så här?
Tror ni att Manchester City kommer straffas i efterhand när det här har läckt de här? Det måste till någon slags utredning då förstås. Det här är ju än så länge, vi ska säga att det här är en artikelserie som bara är publicerad i sin hälft. Det är två delar publicerade, det kommer två delar till i veckan, så att vi har inte hela avslöjandet framför oss här, utan bara det som än så länge har förmedlats. Men tror ni att UEFA kommer tvingas säga att de här, det är nu svårt att bedöma de här uppgifterna, hur UEFA kommer hantera dem, det kommer väl dröja ett tag skulle jag tro. Finns det någon risk för Manchester City att det här påverkar dem? Rent sportsligt, hur spelarna påverkar, tror jag inte påverkar så mycket, men finns det en risk eller chans, eller hur man ska säga det, att de till exempel stängs ut från Europaspel i någon säsong eller två?
Det tvivlar jag på. Det kan säkert komma fram någonting mer när Der Spiegel presenterar sin, eller gör sin andra serve här. Men jag tror att det mynnar ut i någon skarp varning eller något sånt där. Det känns inte som att de kommer ta i med hårdhandskarna mot de allra största klubbarna som har de allra största stjärnorna. Det tror jag när jag ser det. Mm.
Vi är ju så maktlösa på något sätt också. Vi kan sitta här och prata om detta. Vi kan sitta och kritisera de här klubbarna. Vi kan tycka det är hemskt att de har nått framgångar till viss del beroende på att de har kunnat spendera pengar som kanske inte är helt helt okej. Okay. Men jag menar, i slutändan så spelar det ingen roll vad vi tycker, så länge inte någon tar tag i det, alltså högre upp i leden. Mm. Och så verkligen utestänger dem från turneringen eller från Champions League en säsong till exempel. Men det kommer ju inte hända, för att det är pengar som styr hela tiden. Och de som sitter där uppe, de har inget intresse av att se på saker från det här perspektivet. De vill bara tjäna pengar. Mm. Det är så hela samhället är uppbyggt.
Sen har vi till den här historien, får man då lägga då den typen av historier som exempelvis norska Josimar berättade om Manchester Citys ägare och den ägarstrukturen som finns där och vad de personerna då har gjort sig skyldig till i andra sammanhang, om vilken typ av moralisk kompass som kanske finns i toppen av de här klubbarna, bland de här oljeshejkerna. Och det är ju på samma sätt, det är ju inte brott inom fotbollens ramar som är begångna, men det är ju otroligt moraliska tvivelaktigheter som man kanske inte vill ska förknippas med sin fotbollsklubb eller med fotbollsklubbar som man bevakar till exempel. Och det är klart att det är en del som kritiserar fotbollsjournalistiken, men varför sitter ni upp? Ni sitter och hyllar de här spelarna och Pep Guardiola och så vidare, de spelar de här lagen som då inte bara har på något sätt så tvivelaktiga ägare, utan något som bryter mot reglerna och spelar med lite andra spelregler i hur de bygger sitt lag än de andra klubbarna. Någonstans så får man ju hålla två saker i huvudet samtidigt här. Det är klart att de här klubbarna ska kritiseras, de här ägarna ska kritiseras. Men,
och det gör de ju.
Och det gör de ju, med all rätt. Och det här är ju jätteviktiga avslöjanden och det är superbra. Och man hoppas ju verkligen att fotbollen någonstans vid något tillfälle ska börja bli lite självsanerande för av den här typen av korruption som vi har sett inom FIFA och UEFA i hur många jävla år som helst. Och som då också klubbarna är med och göder genom i sina ageranden. Men det verkar ju, så länge pengarna är så här stora och så länge pengarna växer, så känns det som det.
Jag har lite tro ändå på Alexander Kefrin som är president för UEFA, för att han känns faktiskt, tro det eller ej, som en person som faktiskt vill städa upp lite i egna led och som verkligen vill jobba emot korruption. Sen har han sagt inte helt rent mjöl i påsen han heller, för att det är ju sällan så när det kommer till de här personerna som sitter väldigt högt upp och är pampar inom UEFA FIFA, men han känns faktiskt som en person som ändå vill agera. Så jag hoppas att han i så fall går i bräschen för det här så att någonting händer. För någon måste ju göra det. Det kommer inte bli Gianni Infantino. Det kan vi absolut slå fast.
Ja, och han går ju verkligen inte fri heller ur de här dokumenten som han har ju själv då agerat påtryckningar för att de här klubbarna ska liksom få mildare straff och sådär. Och använt sitt eget namn internt då med UEFA. Så att det finns en hel del. Men det som han sa, vi vet inte vad de här dokumenten säger. Han sa det i helgen när det kom fram då att det skulle släppas en massa dokument. Vi vet inte vad de säger, men vad det än är så har vi inte gjort något fel. Som han själv kommenterade det. Det är ju skönt, man kan ha den inställningen att oavsett vad som står så har vi inte gjort något fel. Det är tacksamt. Manchester City i alla fall spelar ju fortsatt en väldigt, väldigt effektiv och attraktiv fotboll.
Ja, det går inte att ta ifrån dem. Oavsett vad man har sysslat med i styrelserum och så är det ju faktiskt så att på fotbollsplan så har de, ska jag säga, nått i hösten nivå som de knappt nådde i fjol. Alltså det är nästan som att de är ännu bättre nu.
Borde vi prata om det här laget med en asterisk i hörnet? Att det här liksom har byggts på ett ohederligt sätt och på ett felaktigt sätt. Ska vi hålla samma
sportsliga... Jag tycker inte man behöver göra det varje gång man pratar om Manchester City. Utan...
Kan man hålla en annan sportslig måttstock på dem?
Nej, det tycker jag inte. Så, återigen, jag ser inte de andra klubbarna i världen som några helgon. Utan jag tror att det pågår väldigt mycket fullspel bakom kulisserna överallt. Sen ter det sig kanske på lite olika sätt. Så jag tycker inte man behöver någon asterisk för att prata om att de fotbollsmässigt presterar fenomenal fotboll just nu. Det tycker jag inte. Vad ska vi göra det varje gång vi pratar om det? Det känns som det blir tjatigt. Som jag säger, för mig det är inga nyheter att klubbar som går runt regelverk. Det tror jag att man gör ganska ofta och allt väldigt lite kommer fram. Mm. Men ja, alltså, om man tar den här, om vi då ska prata om hur de presterar på planen, så ja, när man såg den här matchen mot Southampton så kan vi konstatera, ja, Southampton spelar väl kanske inte på det sättet som man bör göra mot Manchester City. Ställa sig lågt, inte ha någon press någonstans, ganska stor avstånd mellan lagdelarna. Det kändes som att det var jättelandskap där de är som allra bäst, David Silva och company. Men med det sagt, det är helt otroligt vilken timing de har på sista tredjedel, och det är det absolut svåraste att ha. Men de har det på ett sätt som det går inte att inte imponeras av det.
Jag har levt i en sorts tro att Mark Hughes är en väldigt begränsad tränare, men att han i alla fall är bra och duktig defensivt, att han i alla fall vet vad han liksom ska skicka för signaler till sina spelare inom det området. Men det har han ju inte riktigt. Alltså det kunde man i alla fall inte se här. Alltså, precis som du säger, så gjorde han ju... Han måste i alla fall ha gett dem instruktioner om att göra precis tvärt emot vad man faktiskt behöver göra mot Manchester City. Man kan inte ställa sig så lågt och låta dem. Alltså, det var ju som de hade gett upp på förhand. Det har vi ju sett en del lag göra också den här säsongen. Att de bara, Huddersfield var samma sak. De kliver bara ut på planen och sen så har de gett upp. Liksom. Det är som att de håller upp händerna. Bara, ja, men vinn med 6-1 och det är lugnt. Liksom. Vi har räknat med att förlora den här matchen. Och den inställningen kan man ju absolut inte gå in med. Då blir det ju så här.
Ja, jag håller med dig. Sen, det är ju jobbigt när man tittar på första halvlek. Det är ju jobbigt att vara så 15 spelare, för man känner ju att de är ju inte bara ett nummer utan två nummer för stort i varje en mot en situation. Alltså de går ju förbi så otroligt enkelt. Och när man gör det så, ja, då kommer ju någon annan bli ledig. Och det är det som sker varenda gång första halvlek tycker jag. Och det är svårt att försvara sig om man inte kan liksom ha en sportmössa igen mot den situationen. Det tyckte jag inte de hade i den här matchen.
I någon sekvens där, jag vet inte hur många pass det är inom straffområdet mellan Manchester City-spelare. Det blir inte ens mål i den situationen, men det måste vara 7-8 passningar mellan Manchester City-spelare i Southampton straffområde. Ja, jag har aldrig sett något liknande.
Det är en extrem situation här ju. För Southampton känns som att de står nästan alla spelare.
Ja, de står alla där.
Från kanske,
men de står ju bara
forward
still och tittar på. Å andra sidan.
De är inte,
det är ju ingen som försvarar.
Det var en väldigt talande situation och sekvens för, om man säger, avstånden mellan Manchester City och Southampton i kvalitet. För att om man inte ens får press på bollhållare i sitt eget straffområde när man står där nio man, då är det kämpigt.
Mm. Ja,
men vi kan väl konstatera också att Southampton var väldigt nära att åka ur i fjol. Mm. Och det är väldigt lite som talar för att de skulle vara ett uns bättre den här säsongen. Snarare tvärtom. Och det enda de kan klara sig kvar på nu, det är ju att det finns tre lag som är ännu sämre. Och det finns ju ett antal plankor, så det kan ju faktiskt vara så. Men det måste hända någonting rejält där. Nu läste jag idag att Ljus får gå om de förlorar nästa match. Mm. Men frågan är om de inte ska kapa där ändå. Och frågan är hur man i styrelserummet i Southampton resonerar när man plockar in honom i fjol. Rädda kontraktet då. Men kan man inte återigen där, ha två tankar i huvudet samtidigt, att ja, han kanske var bra för att göra det här nu, men är han rätt man för att leda klubben från starten av nästa säsong in i framtiden? Det är ju svaret nej, såklart.
Mm. Det blir ju ironiskt också med tanke på anledningen till varför de sparkade Claude Puel. Är det var för att han spelade inte den typen av fotboll som Southampton ska spela. Och det blir ju extremt ironiskt då när man dels tar in Hughes och dels låter honom fortsätta också. Vad är det då? Har man ju börjat tvivla på sig själv lite grann.
Är inte det här ett tydligt mönster bland den här, just den här nivån på klubbar i England? Man når en viss höjd med att spela en ganska destruktiv och tråkig fotboll. Stoke, och vi har sett andra exempel. Och där någonstans man känner att ja, men det här kan vi ju nu. Nu ska vi spela en annan fotboll. Nu ska vi har ett annat. Nu för sig, Southampton tog sig faktiskt till den nivån, inte genom att spela speciellt defensiv fotboll, utan faktiskt att spela. Men när den offensiva kvaliteten köptes bort, så var man inte beredd att kompromissa med det. Vi såg ju Swansea på samma sätt. Var inte heller beredd att egentligen kompromissa med de värvade tränare som kom med en annan filosofi. Och det känns som ett symptom det här i England, att du ska spela på speciellt. Du vill ha ett lag som är spelande och spelar offensivt, spelar attraktivt. Det är kanske egentligen bara 3-4 klubbar i hela ligan som kan ha den kravbilden liksom. Det finns, jag tycker klart, Manchester City och Liverpool
och Chelsea
och Manchester United och Arsenal, ja, och kanske, och, men säg topp 6 då, som kan ha den kravbilden ifrån fans och styrelse. De andra kan ju fan inte ha det. Det är ju helt orimligt.
Å andra sidan så finns ju ett väldigt bra exempel just nu i ligan på ett lag som kanske såg lite skrangligt ut förra säsongen, men som nu verkligen har blommat ut, och det är ju Bournemouth. Som ändå spelar ju attraktiv fotboll. Sen visserligen så räckte det inte till
bara
med United, men ja.
Ja, men det tycker jag är det roligt med Bournemouth, för de kan ju faktiskt spela på två sätt. De kan ju också verkligen ställa sig lågt och täppa till och spela disciplinerat försvarsspel. Det är det jag tycker är så.
Men det har ju tagit lite tid för dem.
Ja, verkligen. Och sen hade de ju jättemycket skador förra året också. Jag kommer ihåg att de hade otroligt mycket skador på nyckelspelare under en lång period. Men Eddie Howe tycker jag. Vi har ju hyllat honom jättemånga gånger här, men han imponerar ju faktiskt i att han har fått ett lag som både kan spela attraktivt och offensivt och också kan stänga ner matcher och kriga sig till poäng.
Jag tror att de har varit väldigt konsekventa, systematiska i sitt sätt när de värvar spelare där, att de tittar väldigt mycket på karaktären på spelare, inte bara på vad spelaren gör på planen, utan man tittar på lagbygget. Känns som att de får in spelare som dels är väldigt ambitiösa, kanske blir ratade på andra ställen, men i alla fall har någonting att bevisa, och det tror jag är någon viktig egenskap. Om man tittar på, ja, vi har exempel i Östersund här i Sverige som också plockade spelare som kanske blir ratade på andra ställen, inte används på rätt sätt och så vidare, vad man kan få ut av det. Och där, det är ju Eddie Howe och hans team som varit väldigt skickliga på det. Och bara en sån spelare nu som är otroligt bra form, det är ju Callum Wilson. Som han var ju helt otroligt bra nu första halvlek mot Manchester United. Löpte ju stora sår i den där backlinjen. Och jag såg nu att det snackades om Engels landslagsplats, så det är ju inte alls orimligt att han får en tröja där och att han faktiskt kan spelas in i en landslagstrupp också.
Ja, så given som Vardy har varit till exempel, som jag inte tycker håller den nivån just nu. Jag tycker Vardy trots allt är ganska bra i Leicester, med Callum Wilson känns mycket hetare.
Mer komplett alltså.
Mer komplett och mer ett komplement till Harry Kane ju. Han är ju mer, han kan ju göra mer grejer alltså. Harry Kane är ju så given i landslaget. Han är lika given i landslaget som i Tottenham som mätta ju. Men det blir ju en väldigt stor skillnad om du ska spela med en ren djupledslöpare som Jamie Vardy. Callum Wilson kan ju in och stångas på samma sätt som Harry Kane.
Jag tyckte att han tog smarta löpningar nu också i den här matchen. Det är liksom hela tiden bakom ryggen på backen. Det är hela tiden rätt timing. Och alltså, han imponerade väldigt mycket på mig, och det är ju så kul med en sån spelare som har haft två allvarliga knäskador som kommer tillbaka efter dem och som kan prestera på det här sättet.
Jag tror de sliter sitt hår lite också, engelsmännen, över att David Brooks valde att representera England. Han är ju trots allt bara 21 år gammal. Det är ju en spelare då man liksom har gått miste om lite grann. Sen med det sagt så har ju England helt plötsligt ganska många spelare som är unga och som ser ut att gå en lovande framtid till mötes, men ändå.
Ja, det är helt otroligt. Alltså, vad heter han? Reece Nelson, va? I Hoffenheim, som går som tåget där borta också. Och, ja, det, de här ungdomsgenerationerna som England skakat fram med, de som vann alla ungdomsmästerskapen här förra och förra året, de håller på att skapa någonting jäkligt häftigt där faktiskt. Sen de byggde om alla sina akademier för 10 år sedan och anammade ett annat tänk kring sin ungdomsfotboll, så har det ju faktiskt gett resultat, får man verkligen säga.
Och bara det där med att de faktiskt, att det är fler och fler som går till Tyskland till exempel och får speltid där och får liksom testa på en annan kultur, ett annat sätt att tänka fotboll på, det tror jag också är otroligt nyttigt för England, som annars blir ganska så inskränkta just för att de sällan går utomlands. Jag tror att det är ett helt steg rätt riktigt. Hör ni min dialekt? Jag har svårt med min dialekt idag. Jag pendlar mellan, men jag pratade med en skåning precis innan, ganska länge, så jag märker att jag kastas liksom fram och tillbaka i någon sorts röstläge som jag...
Det är bara du som hör det.
Jag har inte noterat det alls.
Jag hör att det flyter liksom inte. Så jag ber om ursäkt.
Du har gormat på skånska de senaste dygnen här sen Trelleborg blev klara för Superettan.
Det ligger någonting i det, kan jag säga.
Vidare i alla fall till, eller ja, vi kanske skulle säga någonting mer om Bournemouth Manchester United när vi ändå halkade in på den. Det blev ganska spännande på slutet där, men en trea till sist då för
han har ju nio liv alltså, med José Mourinho.
Ja, han, jag vet inte hur många gånger man har känt att nu ryker han då.
Men är det inte just det som är grejen? Att det känns som att varenda match så vet man om att när United kliver ut på planen så tänker man att de kommer ju inte inleda fartfyllt och energiskt. Alltså enda gången man egentligen har sett det den här säsongen, det var ju när de mötte Tottenham. En match som de dessutom förlorade i slutändan, men de inledde ju faktiskt bra och spelade bra hela första halvlek.
De var faktiskt bättre än Tottenham i den matchen.
Ja, här hade ju Bournemouth kunnat lätt med 3-0 efter en kvart ungefär. Och det tar väldigt lång tid innan de faktiskt ökar tempot och kommer in i matchen. Och sen när de slutligen kommer upp i sin högsta nivå, då är det klart att de kan slå ett lag som Bournemouth. För de har ju betydligt mer individuell kvalitet. Men de är så trögstartade hela tiden. De vet liksom inte riktigt vad de ska göra. Förrän de liksom, ja, förrän efter ett tag.
Martial kliver fram igen som en räddande ängel för José Mourinho.
Ja, han är ju... gjort några viktiga mål här. Tyckte vi inte han var så bra där i den perioden. Men gör man mål så blir det som blir ihågkommet. Så. Men jag fastnade ändå mer på Chris Smalling och hans liksom, undermåliga insats. Jag vet inte vad han höll på med där i första halvlek där. Funderar på om han var köpt eller vad det var. För att han... för ett par veckor sedan bara så såg jag han ut och hitta tillbaka till sitt gamla jag. Men nu har ju faktiskt varit väldigt skakig här i ett par matcher. Och den här insatsen var ju, jag vet inte, var jobbigt för Vigge som fick bära dels en skakig första halvlek, men sen bära Smalling på sina axlar också. För det kändes som att han var helt vilse i första.
Såg ni Manchester Evening News halvtidsbetyg?
Nej, jag noterade inte det.
Nej, Samuel Lockhurst, han är ju egentligen en supporter. Det kan vi ju alla erkänna någonstans. Så att hans halvtidsbetyg och betyg över lag, de är ju väldigt så här... beroende på vad han har för känsla som supporter.
Det är väldigt mycket blodtrycksrelaterat.
Ja, exakt. Smalling fick en etta i betyg efter första halvlek.
Och skala 1-10?
Ja.
Oj.
Och det enda där stod under, det var Smalling being Smalling.
Ja, han har ju en extremt låg lägstanivå, Chris Smalling, det vet vi ju.
Ja, men frågan är om man inte underträffade sin egen lägstanivå den här gången. För så dålig har jag inte sett honom tidigare, eftersom ja, han har ju gjort tekniska liksom, misstag och så. Men nu var det ju som att han var på fel plats dessutom varenda situation också. Och ja, det säger väl någonting om att den där backlinjen, det var nya rubriker nu idag såg jag om att de jagar mittback och ja, man kan ju förstå granen. Ja, det tror jag inte att det blir, men man kan ju förstå att när en efter en spelar ur den där backlinjen, om man tar ja, Phil Jones, han har väl nästan aldrig spelats in i Rocco skadad. Alltså, så fort, Bahia spelas ju nu, Smalling också spelas ju. Det är bara Vigge kvar där nu. Det är klart att de behöver en ny mittback.
Ja. Så fort Phil Jones spelar sig in den här backlinjen, så sparkar han sig själv i huvudet.
Ja, men ungefär så. Är det det jag menar? Alltså, han blir ju aldrig någon kontinuitet för honom.
Ja, jag måste läsa upp omdömet för Fred också efter matchen från Samuel Lockhurst. Då ger han, Fred hade alltså en nolla i betyg efter första halvlek. Den ökade till en etta. och kommentaren lyder: Pep Guardiola cannot have seriously considered signing him, could he? The 52 million misfit is still yet to produce an acceptable performance. This was his poorest.
Ja, ord och inga visor.
Ja, det är ju, jag tycker för sig inte att Fred har varit någon sån tokflopp att han inte har haft acceptabla insatser i United-tröjan sen han kom. Jag tycker han har haft ett par tre plus matcher, men sen har det ju inte varit någon succé heller.
Nej, det får man inte, kan man inte säga att det har varit.
Men
det är svårt att säga att han är ordinarie. Och det är klart, har man lagt de pengarna så borde man ju köpa en spelare som är ordinarie till ett mittfält som i flera år har letat efter den där pusselbiten som ska gå in och göra skillnad.
Sen måste ju Ander Herrera känna också att vad fan får han inte chansen för? Alltså, Matic är ju inte heller i form.
Ja, herregud.
Det ser ju trögt ut. Och det har det ju alltid gjort när Matic spelar fotboll. Men han ser ju ofta felplacerad ut nu också. Det har det ju inte gjort tidigare. Och dålig teknisk, dålig touch. Jag vet inte riktigt vad han pysslar med längre. Det här är ju Mourinhos gubbe, så att det är ju den kanske mest svårpetade personen i vilket Mourinho-lag som helst. För att han älskar ju Nemanja Matic som sin son. Men det måste kännas lite frustrerande, för när Herrera kom in så blev det ju bättre.
Ja, och jag tycker ju Herrera har, jag vet att han inte har varit lika bra senaste året, men året innan det blev han ju vald till lagets bästa spelare av de egna spelarna, tror jag. Och det var ju en del rykten då om att Barcelona var intresserade och så vidare. När han var som bäst var han ju en väldigt bra tvåvägsspelare framförallt. Och i min bok så borde han ha en plats på det där mittfältet, men det säger jag med vetskapen om att han inte varit lika bra de senaste åren. Men det handlar ju också om vad får man ut max av en spelare, får man inte ut det. Just nu tycker jag inte man använder honom på rätt sätt.
Ja, men tre poäng till Manchester United ändå. Så att,
det är ju helt ofattbart egentligen.
Om vi då ska kalla det en styrka för andra lag, jag har sagt det till Tottenham och Liverpool, så det är att man tar tre poäng trots att man inte spelar bra. Det är ju precis vad Manchester United gör också. Det ska vi ändå ge dem.
Det är en styrka.
Tycker jag.
Ja, det var lite så här. Målet kom ju ändå på Fergie time. Så att det var ju liksom back to liksom throwback, om man säger så.
Jag vet inte om det bara var bildproduktionen, men var det helt fritt från reaktioner från Mourinho på segermålet? Det kan det bara, att den klippte till. Han visar ingenting då?
Nej, och sen så när man läste alltså, de journalisterna som var där, så började de ju bli ganska irriterade på honom nu, för att det är ju alltid samma snack på presskonferenserna efteråt. Det handlar ju, han slår ju alltid ifrån sig och lägger fram det som att mina spelare inledde dåligt. Det är liksom aldrig att han tar på sig någon liksom del av ansvaret i att de inledde dåligt. Det är alltid de som inleder trögt, och sen så slutar alltid presskonferenserna med att ja, sen har jag ju inte bättre spelare, jag får ju inte de spelarna jag vill ha. Alltså det är samma historia som upprepar sig varenda gång. Vi får se hur länge det håller. Man är ju förvånad av att han fortfarande är där, men så länge de plockar tre poäng så är det kanske svårt också göra sig av med honom.
Nu har jag i alla fall Pogba börjat få spela i en mer lämplig roll. Alltså lite mer offensivt, lite mer ut till vänster. Lite det som liknar hans roll i Juventus. Mm. Jag noterade igår i Sky Sports där att Darren Fletcher som hade som gäst där berättade lite om Pogba när han var i Manchester United förra gången. Det var ju en sån där referensmatch där som de mötte Blackburn hemma och alla mittfältare var ju i princip otillgängliga och istället för att använda en ung Paul Pogba så använde Sir Alex Ferguson Ji-Sung Park som central mittfältare i den matchen. Förlorade hemma mot Blackburn och det blev liksom ja, den matchen som gjorde att Pogba och hans agent och Mino Raiola kände att vi måste lämna den här klubben och söka en ny klubb. Men Darren Fletcher och lagkamraterna var ju inte lika förvånade över att Sir Alex hade valt som han gjorde. För som han sa då, att jag gjorde en del reservlagsmatcher med Pogba och vi tyckte inte att han var tillräckligt disciplined for the reserves. Alltså, inte ens där var han tillräckligt disciplinerad. Och då var det ganska naturligt att han inte heller spelade i A-laget. Och som sagt, jag tycker han är intressant Pogba, för han är en av världens bästa spelare om du tar hans egenskaper bara isolerat. Men att få in honom i en startelva, då måste du preparera den ganska bra med defensiv kvalitet runt omkring honom för att det ska hålla.
Ja, och jag menar om Matic var Mourinhos gubbe så är Ji-Sung Park Sir Alex gubbe.
Ja, det var det ju.
Det var pålitlig.
Det får man säga.
Sådär. Han kunde man alltid stoppa in där det behövdes, så fick man jobbet gjort. Helgens toppmöte då, Arsenal mot Liverpool på Emirates, blev en ganska sprakande tillställning får man ändå säga. Bara 1-1. Det hade lika gärna kunnat bli 3-3 eller 4-4 känns det som. Men en bra fotbollsmatch.
Ja, herregud. Det var ju definitivt säsongens match så här långt. Frågan är om det var ganska länge sedan jag såg en sån här bra fotbollsmatch överhuvudtaget. Alltså i Premier League då. Man har ju sett andra bra fotbollsmatcher. Men ganska rättvist ändå var med 1-1 i slutändan, även om det var väl ett felaktigt bortdömt mål. Jag vet inte, den diskussionen har fortsatt efter, långt efter sändningen var sådär, huruvida det var ett felaktigt eller rätt korrekt bortdömt mål. Jag tycker att det är felaktigt om man ska gå efter offside-regeln, men det verkar som att andra har en annan uppfattning om det.
Nej, då att de tycker att man nedstör målvakten när han löper mot bollen.
Ja, ja.
Och då blir det ju
en
bedömning om hur nära bollen är han. Mm. Och då vore det intressant att veta exakt var den gränsen går. Hade han stått en decimeter längre bort hade det inte varit offside. Alltså någonstans blir det ju en bedömning av det mänskliga ögat. Ja. Om man påverkar inte. Som jag tolkar offside-regeln så borde målet ha godkänts. Mm.
I slutändan så är jag ändå förvånad över hur mycket Liverpool ändå tillät Arsenal att
spela. Del,
ja, och kliva in i matchen igen trots att de liksom får in ett ledningsmål där. Så liksom, Arsenal slår inte av på tempot. Det var länge sedan man såg så här mycket tro i ett Arsenal-lag som de ändå hade. De bara körde på. Det var som att de kände på sig att vi kan mycket väl få in en kvittering. Vi kan få in ännu mer. Och Lacazettes mål är ju på något sätt, det är så mycket självförtroende bakom det där avslutet. Vem gör en så? Alltså vem vänder upp på det sättet och drar in den i bortre? Alltså jag tyckte det var så mycket goda tendenser från Arsenal att hade jag varit en Arsenal-supporter så hade jag varit väldigt, väldigt nöjd med hela insatsen överlag.
Mm. Ja, jag tycker Lacazette överhuvudtaget har varit väldigt bra den här säsongen. Kanske det största utropstecknet tillsammans med Torreira för Arsenal den här säsongen. Men Granit Xhaka, var fick han luft ifrån?
Måste jag pudla nu?
Jag tror vi måste pudla alla tre. Vi har väl delats turats om och delat kängor till Granit Xhaka under säsongen här. Men här var han ju en av planens bästa spelare.
Det var han. Men jag tror att det man har efterlyst är ju att Granit Xhaka ska vara lika bra som han faktiskt är i landslaget. Och i landslaget har han ju alltid haft en helt annan roll än vad han hade stora delar av Arsenals förra säsong. Där han fick betydligt mer defensivt ansvar. Och Granit Xhaka ska inte ha defensivt ansvar. Men med Torreira bredvid sig så slipper han ju på. Då har han någon som man kan förlita sig på betydligt mer. Och jag tycker, precis som du säger, Torreira är ju definitivt en av de bästa värvningarna under sommaren. Alltså han har ju avlastat så mycket i Arsenals defensiv, och definitivt gör han ju Xhaka bättre. Sen vet vi att Xhaka, han har ju legat i topp i ganska länge nu i antal slagna passningar och tacklingar och sådär, men jag tycker väl att det har saknats någonting hos honom. Han har varit lite för mycket upp och ner. Förhoppningsvis kan Emery få honom att prestera mer jämnt framöver.
James Milner gjorde målet för Liverpool, var väldigt besviken efter matchen och var just inne på det här att vi släppte till alldeles för mycket ytor och vi var inte koncentrerade tillräckligt när vi hade den här matchen, hade den här ledningen. Vi kunde kontrollerat ut den här matchen här. Sen James Milner som var väldigt bra igen. Och ett viktigt mål såklart.
Sen var ju inte Fabinho, jag tyckte inte han var speciellt bra.
Nej, det var han inte, han hade kämpat i den här matchen. Jag förstår på det att han har gjort några riktigt bra insatser här nu.
Ja, mot
sämre motstånd. Ja. Röda stjärnan på Anfield var han ju, jag tror han hade 18 bollvinster i den matchen, vilket är helt sinnessjukt, och en central mittfältare i den här rollen kanske brukar snitta runt 4. Men det var ju en helt annan nivå på motståndet, och det är klart att han har lite kvar i det här Klopps presssystem innan han riktigt sätter när han ska kliva upp och när han ska kliva in och vilka ytor som går att släppa då, va? Där ser man ju faktiskt, även om man kan kritisera Jordan Henderson för att han blir lite saktfärdig ibland och lite dålig med boll när han satt under press. Han är väldigt bra på att inte själv sticka i pressen i fel lägen, utan han släpper aldrig ytan. Han är ju på inget sätt en perfekt spelare för den där positionen, men han kan rollen. Och det är en ganska svår roll. Det är nog den svåraste rollen i ett Klopp-system att spela den defensiva pjäsen i det 4-3-3-spelet, för att de andra är ofta iväg på pressuppdrag. Vilket gör att det är oerhört viktigt att den spelaren aldrig förlorar sin position och aldrig släpper fel yta liksom. Och där missar han lite grann. Det var också därför som Naby Keita inte heller har fått helt förtroende i startelvan hela vägen, för att, och Klopp har varit inne på att han lämnar fel ytor när han sticker i sin press. Han har inte, liksom, han har inte lärt sig riktigt när pressen ska komma, i vilka tillfällen och sådär. Det är svårare än man kan tro, tror jag, att komma utifrån in i det här systemet.
Ja, alltså de kommer ju säkert fortsätta utvecklas och gå åt rätt håll. Men jag tyckte, man såg även mot Cardiff också, när Fabinho, att han slog bort en del bollar och så vände sig, oavsett hur dålig bollen den var, så vände sig alla lagkamrater om och så klappar liksom uppmuntrande mot honom. Ja. Det märks ju att så gör man ju mot en spelare som kanske inte känner sig helt 100% bekväm i systemet. Så att förhoppningsvis för hans del så kommer det väl komma så småningom.
Ja, jag tror att han kommer ju få spela in sig i den här rollen. Nu kändes det som att Klopp tyckte att han var redo. Han sa ju...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Visserligen införa att han är nästan redo. Sen så skadade gjorde då att han var tvingades hoppa in och starta då mot Röda Stjärnan hemma. Det var ganska tacksamt, det var ett motstånd som inte bjöd på speciellt mycket hot. Och sen Cardiff, samma sak. Men här blev det en helt annan sak, och det är ju någonstans centralt som det känns som Liverpool är som mest sårbara. Det går att spela sig igenom det där mittfältet, framförallt ytorna som uppstår när två av tre spelare är så högt upp i press.
Så är det nog. Samtidigt ska man komma ihåg att de får ganska många bollvinster av den här pressen som leder till målchanser. Och då får du alltid som tränare göra en bedömning om man vinner mer än man förlorar på det. Och man kan inte vinna på allt man gör, utan det finns ju ofta en baksida av det. Man kan inte täcka allt. Så att det handlar nog om att bara foga in dem i det där tänket, och till slut så kommer det att bli bra även med Keita, även med Fabinho. Men det understryker ju också vilken enorm betydelse en sån spelare som Milner har, för han vet ju exakt var han ska sätta varje fot. Och han tar inte ett enda felbeslut i vare sig när det gäller press eller hemjobb eller någonting egentligen. Och jag tycker så häftigt med honom att han har inte spelat så många år i den här ligan i sin bästa position. Utan när han kom fram i Leeds var han inte central mittfältare. Utan han spelar ju egentligen bara där i Aston Villa som centralfältare.
Och inte hela tiden där heller.
Nej, inte hela tiden. Utan det var ju där den där säsongen där när han var så otroligt bra. Kan det ha varit 08-09 kanske?
Och det var säsongen precis före han köpte sig City, va?
Ja, precis. För sen så köptes han ju till City i augusti precis innan fönstret stängde. Och då hade han gjort ett par riktigt bra insatser i början av den säsongen där. Och i City, samma sak där, hjälpgumma. Fick hjälpa till lite här och där. Gjorde säkert någon match ibland som central, men aldrig någon kontinuitet där.
Mest på kanten ju.
Mest på kanten och mest liksom bara släcka bränder. Alltså han användes ju aldrig egentligen som någon spelare som... Ja, det var kanske något år han var någon spelare som hade någon större betydelse i City. Och sen till Liverpool där han blir vänsterback och allt möjligt. Och sen nu har han fått spela centralt. Och då är han så bra i match efter match att det går inte att peta honom. Det är liksom, jag tror att det någonstans undermedvetet eller någonting, så tror jag Klopp liksom när säsongen startar att ja, vi behöver ju en ny mittfältare. Därför vi köper Keita liksom förra året. Och vi behöver ju en ny mittfältare. Därför köper Fabinho. Att man liksom tänker att vi behöver nog nya mittfältare där. Men sen ser man liksom måndagsträning, Milner är bäst. Tisdag, ja, han är nog bäst där också. Och sen kommer match, ja, han är ju bäst där. Det går liksom inte att plocka bort den.
Nej, det är, dessutom ska du ersätta spelaren som springer en dryg kilometer mer än någon annan på planen, match efter match efter match.
Gör massa assist.
Jag vinner ju assistligor vart varannat år och sådär. Ja, han är
han är brutalt bra. Alltså.
Han är speciell.
Och det roliga är ju också det där med att det är inte så
han är fortfarande boring James Milner.
Ja, dels det, men det är 3 år sedan han gick till Liverpool. Det var inte så många klubbar som stod i kö för hans underskrift då. Och vad kostade han? 10 miljoner pund eller något sånt där?
Nej, han kom gratis.
Var det gratis till och med? Ja, du ser. Gratis. Jag menar, den spelaren, om du bara sätter ett annat namn på han än boring James Milner. Sätt liksom Milner Nino från Rio de Janeiro. Då kostar han 60 miljoner pund liksom. Han kanske skulle behöva vara några år yngre också. Men det var ju för 3 år sedan. Så
där har du rubben på avsnittet. Milner Nino.
Får höra ditt skånska uttal på Milner Nino.
Milner Nino. Är det gart?
Det var bara en grej till från den här matchen. Vi kan ju snacka länge som helst den här matchen. Men var det inte lite intressant att det var 2 solklara straffar åt varsitt håll som domaren var blundad för? Det är ju väldigt märkligt tycker jag, att målvakter kan göra precis vad som helst. Kan hoppa rakt in i en spelare. Är någon annan spelare som gör det där, det är ju, alltså, det kan inte vara någonting annat än straff. De är inte i närheten av bollen, mosar en motståndare och det blir ingenting. Nej. Mer än att, ja, nej, det är inspark.
Mm. Jag håller med, jag har ju stört mig på det där väldigt länge, att målvakter blir särbehandlade på något sätt. Till och med det här att när de får frispark med sig, att oftast kan, det kan vara hur mässigt som helst i princip, och så får de frispark med sig. Så jag håller med om det där, det känns som att de särbedöms lite grann av domare, eller särbehandlas, särbedöms, hitta på ett ord.
Jag tror lite grann är så här, vem är det som nickar den första? Är det
Mkhitaryan?
Det är Mkhitaryan. Mm. Jag tror inte att han lägger sig någonting. Jag tror inte han signalerar att han blir så hårt träffad. Så jag tror då man tvekar lite där. Det är klart, det är så många gånger vi har sett det. Men att han blåser inte för det, för han är lite osäker på hur...
Och så har han fått avsluta, det är det.
Och han har fått avsluta. Ja. Van Dijk blir ju liksom knockad av Leno. Men han kan ju inte gärna blåsa straff i den situationen.
Nej,
när
det
har varit
inte
en identisk situation
i andra
änden där som han har friat.
Nej, det går inte.
Så eventuellt så tror jag att det blev en två fel efter varandra som berodde på varandra på något sätt. Jag vet inte. Men det var intressant att det var 2 så identiska verkliga situationer. Ja. Och det kändes någonstans för att Van Dijk fick ju liksom mer, han låg ju ner efteråt och hade ju, fick ju smäll i huvudet liksom och sådär. Jag tror att hade Mkhitaryan på samma sätt, nu kanske, jag vill minnas det här, jag har inte researchat i efterhand, men jag fick den känslan jag såg det i alla fall. Ja, skitsamma.
Måste ändå lyfta en sista gång hur bra Arsenal faktiskt var. För det här
Arsenal
var
jättebra.
Det här skulle ju vara deras stora test. De har en massa fina vinster i rad, men de har inte riktigt bevisat sig mot den här typen av motstånd än. Och så kliver de ut och springer långt mer än vad Liverpool gör. Och verkligen en kämparinsats.
Äger matchen.
Ja.
Och visar också jäkla synk på, i sina kombinationer. Alltså det är väldigt fort som den har landat mellan Oba och Lacazette och de där framme. Och det får mig...
Iwobi var väldigt bra när han kom in.
Han har en förkärlek för tunnlar, Iwobi. Alltså, han vill gärna göra dem där.
Alexander Arnold hade det jävligt tungt mot Iwobi när han kom in. Det var, han blev överspelad flera gånger där.
Och han ska ju faktiskt hängas lite ut för tork, för att torkas där, Alexander Arnold, på målet faktiskt. För han står ju bara och vinkar på offside. Och sen står han och sover och springer inte tillbaka. Hade han gjort det så hade han ju faktiskt avverkt den där situationen.
För Alisson är ju bra ute där och han täcker ju av så pass mycket att han inte ens tar ett avslut, utan han är ju helt och hållet där. Men då är det klart att om ingen har press på honom, då får han ju ta ett varv där runt och slå in den i bortre.
Jag skulle vara väldigt missnöjd med Alisson i det där läget, som gör precis allting rätt. Och sen får han ingen hjälp alls av Alexander Arnold i situation 2. Och det kostar ett baklängesmål i den här situationen.
Ja, men som sagt, jag har varit inne på en fantastisk prestation av Lacazette. Det är inte bara rulla in den, om man säger så.
Nej, han kollar in den fint.
Du ska vända upp och så ska du trycka in den i bortre mellan alla spelare. Det är bra gjort.
Det
blir spännande här nu, för Arsenal har ett ganska tufft spelschema framöver, va? Med en del...
De borde ha det, ja.
En del stormatcher de närmsta, så det blir intressant här att se hur mycket momentum de kan plocka från den här fina insatsen då in i de mötena.
Ja, de har nog självförtroende i alla fall.
De har Wolves hemma, Bournemouth borta, Tottenham hemma, United borta, Huddersfield hemma, Southampton borta, Burnley hemma fram till jul. Det var inte så farligt.
Nej, men det är dubbeln där som jag kommer ihåg från spelschemat. Den är ju, blir rätt avgörande, om man säger så, för att spelmässigt så tycker jag att Arsenal, när de kliver in i ett North London Derby för första gången, kanske inte som underdogs på ett par säsonger.
År, ja, det så är det nog.
Från att ha varit för första gången nästan någonsin underdogs i det mötet, så har de varit under ett par säsonger här nu, men nu kanske de, vi får se nu lite hur formen ser ut här i matcherna inför, men det
märks ju att de tror mycket mer på sitt pressspel nu, och att de är liksom, det känns som, min tolkning från utsidan är att de har jobbat betydligt mer strukturerat med sitt pressspel nu. Emery har varit mycket mycket mer noggrann med det, och det ger en trovärdighet in liksom till gruppen, va? Att de tror mycket mer på det nu. Och tror man mycket mer på det, då gör man det också, då utför man det bättre. Så det blir liksom en positiv spin-off här, där eftersom de tror så mycket på det nu, så får de ut mer. Och när de får ut mer, så tror de ännu mer på det. Och då kommer de göra det match efter match och få ut mer och mer av det. Så att, det känns som att det är en positiv känsla kring Arsenal och det de har påbörjat.
Måste bara flika in också de här intressanta spekulationerna om att Wenger är på väg att ta över Milan. Det är ju lite roligt så här. Vad är han? En 69 bast?
Ja, räcker det?
Nej, det räcker kanske inte. Han vill aldrig sluta med fotbollen. Det är ju rätt imponerande att han orkar hålla på. Han måste ju, där snackar vi någon som älskar fotboll över allt annat.
Ja, och alltså de uppgifterna är ju...
Han är 69.
Han är 69, bra.
Oj, precis, vad sjukt 69. Att jag kunde.
Född 49. Ja, det är klart att det är... har han så mycket mer? Jag vet inte, om jag hade varit Milan-supporter, så hade jag varit lite... jag varit lite skeptisk till det här, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, fast jag är ju bara exalterad över att ha Wenger tillbaka inom toppfotbollen. Så att.
Det kan jag också vara, i och för sig. Det hade varit jävligt roligt för han kom dit och bara gjorde sån jävla succé. Att han fick det här laget att spela Wenger-fotbollen som vi kommer ihåg. Den här snabba passningsfotbollen med alla fina fötter liksom, som vi kommer ihåg från... Kanske inte från Invincibles-åren, men jag tänker nästan så Fabregas, när de var bra igen där runt 2010. Den fotbollen, den var ju, på tal om attraktiv fotboll.
Men pratar han italienska?
Nej. Ja, det tror jag.
Han pratar alla språk.
Jag tror han pratar alla språk. Ja. Alltså.
Jag tänker att det borde väl rimligtvis vara ett krav.
Han är ju helt flytande på tyska till exempel.
Han är ett geni alltså. Ja. Oh, det finns ingen jag älskar så mycket som.
Är det så?
Ja, jag är helt såld.
Mer än Tom Prahl.
Uff, vad svårt.
Ja.
Ja, men det är två härliga gubbar liksom, som man aldrig vill ska lämna fotbollen. Och de kommer ju alltid tillbaka.
De kommer alltid tillbaka. Mm.
Är det inte som tränare, som rådgivare?
Ja, precis.
Wenger, Tom Prahl och Sam Allardyce. Vi får väl se vem som tar över Southampton här nu då.
Trelleborg tror jag skulle säga.
Men hörni, Newcastle tog första segern 1-0 mot Watford.
Halleluja.
Det satt långt inne, men till slut kom den, trean. Kanske inte helt välförtjänt heller, men förr eller senare så händer det ju. Jag vet inte hur det påverkar stämningen där. Jag tror fortfarande att Newcastle ligger jävligt risigt till, för att det har inte sett så bra ut, men vad fan, tre poäng.
Vi måste ändå säga till Newcastles försvar att de har ju inte släppt in så många mål. Alltså de har ju inte varit effektiva framför mål, absolut. Men de har ju heller inte... De är ju faktiskt fulla. Ett av de lagen som har släppt in, nu får jag använda det ordet, fast mål.
Det är alltså ett skånskt ord som är fast.
Nej, det heter fast.
Fast.
Fast mål.
Minst antal.
Ja, fast det är fast, det är ju den rätta.
Men det, så ska man säga färst antal.
Men det sa jag ju.
Ja, med. Men då ska man inte säga minst antal heller, för det är ju så man har
minst
fått lära sig.
Minst antal är egentligen fel. Fast är det rätta. Mm. Newcastle har ju släppt in då väldigt, väldigt få mål. Så att, jag menar, defensiven borde de ju ändå vara ganska nöjda med.
Mm. Men är inte det Rafa? Alltså, hans lag kommer väl aldrig släppa in många mål? Kommer de göra det? Nej. Har han gjort det någon gång någonstans?
Det var väl en period i Napoli där som de släppte in en del och spelade ganska offensivt, men i grund och botten så är han ju en försvarstänkare. Så är det ju. Han bygger ju ramstarka lag mer än någonting annat.
Mm. Men jag tänker bara att det hemliga receptet för att klara sig kvar i vilken liga som helst, det är ju dels att man släpper in ganska få mål, och så måste man ju göra ett gäng mål framåt också. De är i alla fall inte så pass i brygga att de både har ett läckande försvar och de gör inte mål. De har ett av två, och nu måste de liksom hitta ett sätt att bli mer effektiva.
Du menar att det är spelbart Newcastle med nytt kontrakt?
Jag har ju sagt det redan från början att jag tror att de kommer klara sig kvar. Just av den anledningen. Jag tycker inte att de är ett av de sämsta lagen i ligan. Jag tycker det finns lag som är sämre.
Fulham till exempel.
Där kan vi snacka om
alltså
något som
läcker. Där kan vi snacka krisernas kris. Alltså.
Ja.
De åker alltså i det här läget som de är. Då åker de alltså och möter Huddersfield. Mm. Ja. Och är så mycket sämre än vad Huddersfield är.
Det är ju bara 1-0, men det är ju, de är utspelade.
Helt utspelade mot Huddersfield. Vi snackar Huddersfield som knappt har...
Som vi räknar som en av de här plankorna i första säsongen.
Ja, de har ju, för mig har de framstått som en planka sen... Om vi tar bort de första 10 omgångarna förra säsongen så har Huddersfield varit en planka sedan dess. De har ju inte tagit många poäng sedan dess. Och alltså, de var så mycket bättre i precis allting igår. Och Fulham hade ju verkligen ingenting. Jag tror jag såg statistiken, man hade inte en enda bra målchans. Så ligger de under större delen av matchen.
Och har ett offensivt viktat lag.
Ja, alltså det finns ju ingenting just nu att bygga på där. Jag kan inte se någonting annat än att det blir stora förändringar i Fulham, för det här kan ju inte fortsätta.
Nej, Jokanovic måste ju ryka. Det måste vara lägst odds i alla fall.
Ja, han blev ju det för någon vecka sedan där.
Ja.
Men det är ju också det här att det är ju svårt med en tränare som är en hjälte i klubben för att ta dem uppåt.
Mm.
Och sen när man ska klippa banden i nästa, jag tror att han har säkert jättebra relation till ägare och sådär där.
Men det är ju, alltså, vi pratade om det med Neil Warnock. Han är ju en expert på att ta klubbar upp från Championship. Warnock har gjort det massa gånger. Men han är ju kanske en tränare man ska ha till just det. För när han väl är uppe i Premier League så räcker det ju inte till med vilken typ av spelare som ska in och rekryteringar och lagbygge och sådär. Jokanovic kanske, det är väl kanske lite det vi var inne på innan. Alltså, man har en viss tränare till en viss uppgift. Och det här har ju uppenbarligen inte blivit speciellt bra. West Ham får vi också nämna, tvålade till Burnley med 4-2.
Vi måste prata om Arnautovic.
Ja, alltså min första grej, Arnautovic versus Tarkowski. Vad håller han på med? Alltså jag fattar att han åkte på en propp av Tarkowski tidigare, men han kan fan inte hålla på springa runt och håna på det där.
Så det var så fair play nu. Det är väl lite roligt, är det inte det? Det är lite kul med lite så här.
Det här får ju Sebastian Larssons agerande att framstå som rimligt. Bara att Arnautovic kommer ju aldrig gå ut i efterhand och be om ursäkt för det.
Nej, och det är väl liten, det är ju en del av Arnautovic hela appearance. Det är ju vad
hela appeal tror jag det skulle säga.
Nej, det är också. Nej, men han är ju den här typen av person och människa. Det vet ju varenda en som tittar på honom när han spelar fotboll. Det är en bad boy på planen och han kommer vara så här jävlig. Och jag kan väl tycka att det är inte så jävla farligt.
Alltså Tarkowski själv reagerade ju inte på det just då. Han ignorerade det ju, han tog det ändå. Men så passade han på att sänka. Vem var det han smällde på vid West Hams, var det 4-2 målet som Chicharito gör? Han klipper en West Ham-spelare så brutalt.
Ja, på mitten där i upprinnelsen, ja.
Ja, jävlar. Ja. Jag vet inte
vem det var.
Han fick bara gult för det, tror jag.
Ja, jag tror det.
Men den skulle han ju åkt för att han kliver ju rakt in med båda fötterna upp och skickar killen rakt upp i luften. Han var lite frustrerad.
Han var ju frustrerad över att han gav bort ett mål. Ja. Hade inte någon bra match och så vidare. För han skulle inte stötta bort sig i det läget.
Nej.
Men vi har ju hyllat Tarkowski tidigare, så då kan vi ju passa på att väga upp det omdömet med att säga att han var riktigt svag i den här matchen.
Mm. Två mål av Filip Andersson som har kommit in.
Stor potential. Dock intressant att Burnley släpper 4 kassar. Alltså det gjorde de inte många gånger förra säsongen. Det är min känsla i alla fall. Att de kanske hade ett par djupdykningar förra året, men det var ett ramstarkt försvar.
Mm. Kan inte minnas att de gjorde det.
Nej, men det kan ha gjort det i någon match fjol där. Men det är uppenbart att det är någonting som har förändrats där under året.
Så för övrigt, på tal om insläppta mål och gjorda mål och sådär, det var en statistik som började spridas på Twitter här nu härom. Det var tidigare idag, i alla fall det var igår. Manchester United, det var så oerhört länge sedan de gjorde 5 mål eller mer i en inhemsk tävlingsmatch. Det är så länge sedan som 2013.
Ja, det var ju Sir Alex sista match. 5-5 borta mot West Bromwich.
Precis, den galna matchen. Ja. Lukaku gjorde mål, va?
Hattrick, va?
Han gjorde hattrick för West Bromwich. Alltså sen dess har Manchester City då, till exempel gjort det 21 gånger. Och det var någon som hade då roat sig med att sätta ihop en lista på alla lag som hade gjort det någon gång. Hur många gånger de hade gjort det då. Det var lite speciellt.
Ja, jag såg den där listan. Jag tänkte på den också. Nu är det ju inte ett självändamål att göra just 5 mål i en match. Utan det självändamål är ju att vinna matcherna. Men det säger ju såklart någonting om när det blir så talande att Sir Alex i sin sista match. Ja. Det är liksom, då kliver han av tåget och sen dess har de inte gjort det.
En knapp seger då till slut även för Tottenham. Mot Wolverhampton som såg utspelad ut. Det stod 3-0. Får två straffar med sig. Även om någon kanske var lite billig, så var det oerhört spännande på slutet där. Men ytterligare en 3 poäng för Pochettino som klamrar sig fast där uppe. Ett par poäng bakom toppen.
Ja, jag såg inte den matchen. Den var ju på en väldigt märklig tid, måste jag säga.
Ja, sen lördag kväll.
Ja.
Jag höll ett litet öga på den, men det var alltså vi har ju gnällt över udda matchtider tidigare. Det här är väl kanske den sämsta ändå. Sen lördag kväll.
Alltså har man ett liv så har man ju någonting att göra då liksom. Så är det ju.
Shout out till alla som såg den här matchen.
Precis.
Nej, jag såg faktiskt första halvlek.
Okej.
Så jag har ju
så det innebär att du har ett halvt liv.
Så skulle jag iväg. Men noterar man statistik och sådär, så var det ju inte som att Wolves var helt av det. De hade ju ändå ett gäng möjligheter.
Vi har fortfarande inte sagt någonting om Chelsea Palace heller. 3-1, Sarris segertåg rullar vidare uppe på andra plats.
Vad händer med Alvaro Morata?
Ja, två mål.
Han har ju kommit igång, ja. Får man ju säga.
Han, vad det Sarri beskrev det som efteråt, att han spelar utan rädsla. Det var någonting han, han beskrev honom som, att han har varit lite, ja, inte kanske helt i mental balans hela vägen.
Men det har vi ju faktiskt, det har vi faktiskt sagt nästan varenda gång vi har pratat om Morata, att han är en typisk en sån anfallare, att om han missar ett halvbra läge inledningsvis på matchen, så har han oerhört svårt att resa sig från det och glömma bort det och bara fortsätta trumma på och förhoppningsvis då sätta dit en balja. Att han saknar det där lilla extra som alla världsanfallare har, att man kan glömma bort saker och gå vidare. Men nu, liksom, jag tror att om det bara börjar rulla på lite för honom, så kommer han kunna bli stärkt av det, och så kommer han förhoppningsvis bara kunna fortsätta på det här viset. Så att jag förstår vad Sarri, vad han menar med det där med rädsla. För det har man ju verkligen känt från honom.
Hade ju 1-1 rätt länge då, fram tills att Eden Hazard kom in i handlingarna igen. Och
på plan en minut.
Ja.
Och sen avgjort matchen.
Sen hade han rullat fram den. Bra han är. När han är bra, Eden Hazard. Det är otroligt.
Oerhört glad över det, för jag behöll honom nämligen som kapten
jag
i mitt
också.
Lag. Och nu är jag uppe på en all time high position i Sportbladets Premier Manager. Jag ligger alltså på 373 plats, så högt har jag nog aldrig legat.
Nej, du gick om mig.
Hur det?
Efter denna...
Jag har faktiskt inte... Min grej det här året har ju varit att inte byta spelare så mycket. Förut har jag hållit på och kört Tinkerman liksom, som Claudio Ranieri under första sessionen i Chelsea. Liksom, bytt ut halva startelvan varje gång. Men försökt ha fingertoppkänsla, men det har varit ett vinnande drag att inte göra det.
Jag har kört vidare med Richarlison och äntligen börjat få utdelning för det. Det känns rätt skönt.
Ja, jag har ju Danny Ings längst fram. Jag tycker ändå att han är prisvärd, men han slår straffar och grejer. Nu blev han ju, jag menar,
det är helt otroligt.
Jag tror du skulle ha så här Shane Long som inte har gjort mål sen Kvarnbrann, och Lee Catamol som knappt liksom har spelat en match på 3 år.
Jag gillar Shane Long. Det ska
Steve Sidwell.
Steve Sidwell, om han hade varit tillgänglig så hade han varit given.
Lee Catamol, Steve Sidwell hade rätt på in i mitt. Shane Long och Danny Ings på topp.
Men ja. Ings, han gjorde mål den omgången.
Han satte straffen, så att absolut.
Man inte ett helt fält.
Jag hade faktiskt en anfallstrio med Aguero och Danny Ings. Och Mané längst ut. Mané fick väl inte så mycket poäng i för sig, men Ings satte straffen och Aguero gjorde ju
Mané borde ju ha fått poäng. Han gjorde ju ett regelrätt mål, enligt oss.
Det stämmer. Hur som helst,
vi måste säga någonting om Leicester.
Jag tänkte vi skulle, före vi tar lite frågor, bara runda med att det var en känslosam seger för Leicester borta mot Cardiff.
Helt otroligt att de vann den matchen. Ja, efter en halvtimme tänkte jag, det här går aldrig.
De kändes oerhört medtagna i början där, och Kasper Schmeichel höll på och såg väldigt ofokuserad ut, förstås. Väldigt känslosam inledning och inramning kring den här matchen, såklart.
Men det var nästan lite fint när Gray till slut gör det här målet, och han sliter av sig tröjan, och så ser man hur Proppard står i bakgrunden och han ler liksom. Jag har aldrig sett en dumma som har lett när en annan spelare gör mål.
Nej, det var som att alla såg hur tog emot och ge honom gult kort för att han tog av sig tröjan där. Det är klart att han inte, det är klart att det måste vara okej att ta av sig den tröjan för den hyllningen och så, men det står i reglerna att man inte får göra det, så att då är det ju gult kort.
Ja,
men
det visste ju Gray om också. Så
att men för Proppard att ta upp det där gula kortet, det måste ha tagit emot alltså.
Jag drar mig till minnes att det var en spelare i Championship som hade förlorat sin dotter, gjorde mål, slet av sig tröjan, och domaren valde att inte varna honom på det.
Okay.
Så att det går ju att kringgå reglerna som domare. Men jag har inga synpunkter på att Proppard varna honom nu. Alltså, han vet ju om vad som gäller. Liksom.
Proppard gjorde däremot en annan spektakulär miss när vem var det som tog med hand på mållinjen på Vardys skott?
Ja, just det. Det är
vad heter han, Cardiff-försvararen? Nu står det stilla huvudet på mig. Men Han heter så mycket som Solbamba. Står alltså på mållinjen och gör en handbollsräddning med handen och styren över ribban. Och domaren blåser för inspark.
Men det gick till
hela laget kan jag säga,
det jag inte fattar. Nej, räddning. Blåste han inte hörna?
Han kan inte ha blåst hörna.
Jag tror gjorde han det? Det var det jag tyckte var så himla märkligt. Det är en sak om man missar det här att han tar med handen. För det gick så, det var ett ganska hårt skott. Det gick ganska snabbt hela den sekvensen.
En fin räddning.
Men det jag reagerade på var att det blev hörna. Jag tror det, om jag inte har helt fel. Och det är ju otroligt märkligt. Att
och det var ingen touch innan?
Nej.
Liksom,
nej. Det är men, alltså säsongens solklaraste röda kort och
men
straff.
De assisterande domarna då? De var inte heller med på noterna då?
Nej, det gick så snabbt. Så att det, ja. Det var som att det var ju över på en halv sekund hela situationen.
Ja, men man såg ju det tydligt på alltså direkt. Alltså man behövde inga repriser för att se att det
var... jag behövde repris faktiskt för att se det.
Jag tyckte jag det såg helt självklart ut. Och sen såg man ju alla spelarna hur de reagerade. Vad fan, hur kan det inte bli? Däremot ska sägas att det ska faktiskt vara offside precis innan. Så att någonstans blev två felet rätt här, därför att var det är faktiskt offside när han får bollen, för målvakten är nedanför honom. Målvakten har ju missat sin utrustning där, så att han har faktiskt bara en försvarare nedanför sig när bollen spelas fram till honom av Madison. Så att var det borde ha flaggats för offside, det blev han inte. Sen faller Solbamba ner på mållinjen och räddar med hands. Det skulle förstås blivit rött kort och utvisning, eller rött kort och straff, men ja. Två fel blev på något sätt rätt kan man ju tycka, men det var häpnadsväckande att han missade den handsen, tycker jag.
Det var fina bilder efteråt i alla fall när de står där med de tillresta fansen och hyllar. Det var emotionellt. Det var jobbigt också att se Schmeichel bara liksom bryta ihop där i början. Man kan ju inte sitta där och bli rörd liksom bland människor själv. Det är ju irriterande.
Ja. Just det. Vet ni vad? Vi tar lite frågor. Klockan springer på här. Robin Karlsson undrar vilken klubb blir först med att plocka in en Allardyce-tränare? Att göra en Allardyce har ju liksom blivit ett begrepp. Alla fattar vad man menar då. Då tar man in en.
Kan det vara Fulham?
Ja.
Det är Fulham eller Southampton som det handlar om.
Ja, det kan ju vara Southampton faktiskt. Det kanske är mer troligt Southampton än Fulham. Fulham skulle ju kunna gå på det liksom utländska, liksom exotiska spåret, eftersom de har byggt truppen med mycket offensiv kvalitet och sådär. De skulle ju kunna plocka en spanjor liksom för att Pepe Mel-figur liksom för att komma in och spela den typen av fotboll. Southampton ligger nära till hans, jag tror.
Det sjuka vore om Southampton gör sig av med Mark Hughes och sen dyker Mark Hughes upp i Fulham.
Det är ju inte helt
orimligt.
Han har ju varit i Fulham.
Ja, det finns ändå kopplingar, och det var ju ungefär så det var med Stoke också förra året. Ja. Så att det är inte helt orimligt ändå.
Nej, precis. Men det var roligt om han lämnar Southampton och in kom Pulis.
För att
styra upp det. De gör en omvänd, så han ska göra Stoke av Southampton istället efter Mark Hughes har varit där.
Möjligt är det inte, you never know.
Jag vill ju ha tillbaka Carvajal liksom i Premier League fotboll.
Ja, vart är han någonstans?
Jag vet knappt var han är.
Carvajal.
Ja, just det.
Ja, nu kommer det.
Uttalet, jag har tränat på det här uttalet, så att det... Jag vet faktiskt inte vart han har tagit vägen. Om jag får gissa så är han väl i...
Jag tror inte att han har gjort någonting.
Han har inget uppdrag just nu.
Inget uppdrag.
Men ja, ni ser, det är ju bäddat för...
För Fulham då?
Ja. Då får de det utländska spåret och han är ju ändå skön.
Och vi får roliga presskonferenser.
Vi får roliga presskonferenser utan tvekan.
Ja.
Oskar Ström undrar, hur ser ni Unai ställa upp ett Arsenal-försvar i full styrka när Koscielny och Sokratis kommer tillbaka, och vem kan vara en potentiell förstärkning nu när fönstret närmar sig? Alltså vi har ju varit inne på att Rob Holding och Mustafi kanske inte är den långsiktiga lösningen för Arsenal. Nu var de ju helt okej i matchen mot Liverpool, men Mustafi har ju haft några riktigt darriga veckor innan här.
Han stod ju och sov ett par gånger där, Mustafi, när de kom in bakom också.
Ja, inte minst på faktiskt det bortdömda där.
Bortdömda, men så var det också när bollen in, var inte på Van Dijk där när han stod och sov också.
Ja, just det, när han tar ner på bröstet där.
Ja, precis, exakt, när han tar ner på bröstet där. Så att Jag kan se att Koscielny, även om han såklart har tappat med sin ålder och så, att han kan liksom komma in och ta tillbaka en tröja där och starta och göra det bättre än vad nuvarande spelare gör. Men det är klart att man skulle kunna se en värvning av en mittback som är liksom den där mittbacken som gör de andra bättre. Vem det är, det vet jag inte riktigt. Men,
Koulibaly.
Så jag skulle säga Granqvist. Ja, Koulibaly är ju definitivt en sån spelare, men kommer Arsenal lossa honom?
Alltså, jag tycker inte att det är helt orimligt ändå, med tanke på hur fina Arsenal ser ut nu. Man vet om att han får betydligt bättre betalt för att spela där.
Jag menar med att det kommer andra som är där och rycker och driver upp priset i så fall.
Ja, det är klart. Det
och lönen.
Vi har fått en fråga från Andreas Linnell som vi kan på något sätt ställas tillsammans med en fråga från Kristallen Vinnare. Andreas Linnell skriver: är det inte uppenbart att Liverpool saknar en regissör alla Toni Kroos eller Jorginho som kan styra matchtempot, kontrollera mittfältet samt slå de där kirurgiska passningarna? Tror vår anfallstrio hade gjort ännu mer mål om den tillgången fanns. Och då lägger jag till då Kristallen Vinnares fråga: har ankomsten av Van Dijk och därmed Liverpools uppryckning defensiv fått oss att underskatta hur mycket Coutinho saknas? För någonstans har någonting har ju hänt offensivt. Det ser inte lika sylvast ut längre. Det skapas inte riktigt lika mycket chanser, och det ser inte riktigt lika bolltryckt ut på mittfältet som det såklart gjorde.
Hela våren så får man ju komma ihåg att Liverpools anfallsspel såg ju jättebra ut, med tanke på hur långt man gick till Champions League. Man besegrade Manchester City. Så att det, jag vet inte om den teorin, den brister ju lite där, med tanke på att det har sett bra ut.
Men om vi tittar på den här säsongen då, om vi tar den första delen av frågan här, saknas det en spelmotor och en kreatör centralt?
Ja, det gör det ju, men det blir återigen det där att man kanske inte kan få allt. Alltså, om du ska ha en spelare som är topp kvalitet på passningar som Kroos eller Jorginho, så då tappar du ofta någonting i pressspelet istället. För det är, jag ser inte vilken spelare som skulle vara bra i båda de delarna. Och då menar jag alltså världsklass i båda de delarna, utan du får nog tumma på någonting. Och jag tror att pressspelet är väldigt viktigt för Liverpool, så jag tror att det handlar mer om det. Jag tror att man får inse att skulle de få in en Toni Kroos till exempel, den typen av spelare, ja men då kommer pressspelet bli lidande, och det skulle innebära att de skulle slå några öppnande passningar varje säsong som skulle innebära enkla mål i form av att Salah sprintar ifrån eller Mané sprintar ifrån, men sett till över en hel säsong tappar den där intensiteten i pressspelet. Det kan innebära liksom större efterverkningar. Jag ser inte att det är så. Jag öppnar bara för resonemanget att jag tror inte man kan få både och.
Slutvis, när jag sitter där med två stycken privatspanare i Palmemordet i rummet, hur många plus sätter ni på veckans avslöjande i boken?
Kalle, du är det svårt att bära dig där när du vill reda på att
pulsen höjdes ju lite där när
hörde av sig direkt, 2 minuter.
Men
var hittar man texten?
Precis, sen när jag läste texten då bara lugn igen, då visste jag vad det var för, att det inte var något nytt spår liksom, utan att det var gamla spår, och då
har du koll på.
Ja, de gamla spåren har vi koll på, och de tror jag att vi kan lägga till handlingarna på så sätt att det här är så att säga gammal skåpmat, man har varit på det tidigare.
Det är ju lite polisspåret, fast ändå med en liten blandning av Sydafrika. Så att det är lite av varje.
Det
är ju karaktärer som man har hört talas om. Precis. Ganska mycket.
Men Sydafrika har jag alltid tyckt varit spännande. Så att, eller spännande är kanske inte rätt ord. Jag har alltid tyckt att det har varit ganska troligt. Så att sen tror jag inte att man kommer så mycket längre med det här spåret heller.
Nej. Ja, en shoutout till Erik Niva, vår vän som ni förstås hör i den här podden då och då, som blivit nominerad till Stora Journalistpriset idag.
Ja, herregud.
Ja, det är kul.
Ja, verkligen. Ja,
jag vet inte om det är för hans insatser i Sportbladets Premier League.
Ja, det tvivlar jag på.
Uteslutande,
det tvivlar jag på.
Men
han har väl inte gjort så många insatser i just Premier League-podden senaste året.
Hur tror ni det känns när han hoppar in för mig? Hur ska jag kunna komma tillbaka då och må bra?
Det är inga konstigheter.
Det har du gjort med den äran.
Ja, fast det är inte det lättaste.
Nej. Nej, det är det inte. Men det betyder inte att det inte är görbart.
Ja, ni får nöja er med mig.
Vet ni vad? Det var allt vi hade den här veckan. Tack Frida, tack Kalle och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.